Här är Kulturnytt, först om att musikern Björn Ulvaeus skriver på en ny musikal och han tar då hjälp av artificiell intelligens, AI, för att få lite nya idéer när han har kört fast i skapandet. Det här berättade den 80-årige ABBA-legendaren när han igår framträdde på en branschmässa i London.
It's fantastic. It is such a great tool.
Fantastiskt, vilket redskap, sa Ulvaeus som en av huvudattraktionerna på mässan. Att bolla med en maskin som ger dig idéer om hur du kan gå vidare.
It's unimaginable that you can bounce back and forth with a machine which can give you ideas.
I samtalet på scenen berättade Ulvaeus att han till 3/4 känner sig klar med den nya musikalen, men vill inte avslöja mer än så. Frågan om AI och kreatörers upphovsrätt är laddad. På flera andra seminarier på mässan här i London har det höjts varnande fingrar mot att AI, som med en knapptryckning kan skapa musik, film och bilder, riskerar att rycka undan mattan för de som försörjer sig på detta. Ulvaeus är ordförande i den internationella branschorganisationen för kreatörer, CISAC, och har tidigare medverkat i upprop som kräver att techbolagen ska betala när de använder upphovsrättsskyddat material för att ta fram AI-modeller. Igår upprepade han sitt budskap: de som skapat musiken måste få betalt.
The AI music generators, they train on all the world's music, and for that we feel that they should be paying something.
Pontus Mattsson, London.
Apropå musikal så verkar det bli musikalscenen nästa för Will Ferrells Netflix-film Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Vi är mer än glada över att ta Eurovision till Broadway, säger Will Ferrell enligt Deadline. Musikalen har ännu inget premiärdatum och den sägs vara i utvecklingsstadiet. I filmen från 2020 spelade Will Ferrell en av de isländska musikerna som får chansen att representera sitt land i världens mest berömda sångtävling. Filmens svenskskrivna ledmotiv Husavik My Hometown blev nominerad till en Oscar för bästa originalsång 2021. Molly Sandén sjöng låten så här under sitt alter ego My Marianne. Det kommer kritik mot nya EU-regler som är tänkta att stoppa en del av handeln med stulna antikviteter och konstföremål. Antikhandlare som säljer arkeologiska föremål från länder utanför EU måste från slutet av juni kunna visa dokumentation som bevisar att föremålen har blivit exporterade på lagligt sätt. Syftet är att undvika handel med föremål som har blivit stulna vid plundringar. Men vice ordföranden i franska antikvitetshandlarförbundet kallar de nya EU-reglerna absurda. Föremålen kan ha lämnat sitt ursprungsland för kanske 100 år sedan och bytt ägare flera gånger. Och det gör det väldigt svårt att kunna visa upp den här dokumentationen som krävs. I veckan får den svenska kortskräckfilmen Epadunk sin internationella världspremiär på Tribeca filmfestival i New York. Jakob Arvern är filmens regissör.
Fortfarande ganska overkligt. Av liksom 10 000 ansökningar och så väljer de ut 30 kortfilmer. Och en av dem är liksom en epaskräckis från Västerbotten. Känns ju rätt maxat.
Epadunk följer Josefin som installerat världens fetaste baslåda i sin epa. Men medan musiken dundrar dyker upp en otäck typ ur skogen.
Jag kan inte sova!
18-åriga Edith Jonsén Vallo från Umeå spelar huvudrollen i Epadunk och vi träffas vid hennes epa.
Det känns lite som den här lacken. Är det vanlig billack?
Nej, men det är sprayfärg från Biltema.
Hon beskriver inspelningen som en dröm.
Alltså det var svinroligt. Teamet var fantastiskt och de andra skådespelarna också. Det var jätteroligt. Jag älskar skräckfilm så det var väldigt kul att vara med i en skräckfilm också. Och jobba mycket med blod.
Och Jakob Arevärn har fått blodad tand när det kommer till epaskräck. Nu jobbar han på manus till en långfilmsversion av Epadunk, men även med tv-serieprojektet Welcome to Hellness om en grupp inlandsungdomar som hittar en portal till helvetet under ett gammalt sanatorium. Men allra först finns storslagna planer för Tribecas filmfestival.
När vi hade premiär i Göteborg tog vi dit en epa som vi parkerade utanför biografen och så blodade vi ner den. Måste vi göra nu också. Alltså, vet, första epan på Manhattan. Fatta vilket PR-värde. Börna runt på Times Square och spela epadunk.
Epadunk-reporter Joakim Silverdahl. Bilderbokskonstnären och barnboksförfattaren Bjarke Stenbeck Christensen får idag årets Lennart Helsing-stipendium på 100 000 kronor. Pristagaren är född i Danmark 1986 och uppväxt i ett stort kollektiv, men numera så bor han i Malmö. I fjol debuterade han med den 70-talsdoftande bilderboken Ålens nyckel. Den handlar om Emma som bor i ett hus med många människor men som längtar efter lugn och ro. Juryn för Lennart Helsing-stipendiet lyfter fram Bjarke Stenbeck Christensens bilder av detaljerika rum, ofta slitna och befolkade, men med en varm, ombonad känsla. Där slutar Kulturnytt. Jag heter Jens Möller.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Steven Isles och Olli Mustonen får inleda Klassisk morgons sista timma idag. Det var Dmitri Shostakovich, moderator för cello och piano vi hörde. Ja, men god morgon ni som nyss har vaknat och slagit på radion. Jag heter Hans Christian Duran och du lyssnar på just Klassisk morgon. Idag är det Niklas Albertsson som är producent. Härnäst ska vi lyssna på musik av Grazina Basewicz, en ouvertyr för orkester som här spelas av Polska radions symfoniorkester. Lukasz Borowicz är det som dirigerar.
Thank you.
Grażyna Basewicz ouvertyr för orkester spelades av Polska Radions symfoniorkester under ledning av Lukasz Borowicz. Vår lyssnare Anna Kerstin Olsson har skrivit till oss och påminner om att Danmarks grundlovsdag infaller just idag den 5 juni. Spela gärna Amelievalsen av Hans Christian Lumbye som en hälsning till Danmark. Och jag vet ju att vi har en hel del danska lyssnare, så nu riktar jag mig faktiskt lite speciellt till er. God morgon och glädjelig grundlovsdag till er kära lyssnare i Danmark. Det är alltid en förnöjelse att via klassisk morgon oss blir hört på den andra sidan av sundet. Det gör musiken ännu mer gränslös och hygglig. Idag firar i grundloven, måske med en extra skiva ost på rundstycket, och vi firar med er med toner där dansar över Öresund. Och som en lille musikalsk hilsen spelar vi strax Amelievalsen, en vals som passar perfekt till både morgonkaffen och feststämningen. Så till lycka med dagen och tusen tack för att ni lyder med, selv när vi snackar dansk med svensk accent.
Thank you.
En härlig vals av Hans Christian Lomby. Det var Anna Kerstin Olsson som hade önskat denna för att hälsa till och fira Danmark som idag firar sin grundlagsdag. Det är inte riktigt nationaldag men så nästintill. En stor dag i Danmark för att fira demokratin. Det här var Gennadij Rojdestvensky som dirigerade Danmarks radios symfoniorkester i denna Amelie-vals. En vals som togs upp av Hasse och Tage när de gjorde revyn Sveahund och satte text till den. Då var det Rosens sång som Monica Zetterlund sjöng. En fin tonsättning tycker jag. Eller en fin textsättning snarare. Nåväl, vi fortsätter med ett impromptu av Dora Pjasevic. Det är Natasha Velkovic som spelar. Thank you. Natasha Veljkovic spelade Dora Pejasevic impromptu. Imorgon, då är det den 6 juni, det vill säga Sveriges nationaldag, och det kommer att höras här i P2. Det är förvisso en röd dag, men vi sänder förstås klassisk morgon mellan 7 och 10 som vanligt. Och imorgon så är det lite speciellt, för vi har fyllt programmet med bara svenska tonsättare. Så det har ni att se fram emot imorgon bitti. Men vi startar väl lite redan nu. Det här är Wilhelm Stenhammars stråkkvartett nummer 4. Tredje satsen spelas här av Oslo-kvartetten. Thank you. Tredje satsen ur Wilhelm Stenhammars stråkkvartett nummer 4. Oslo-kvartetten var det som spelade. Under den här veckan har vi pratat mycket om vad det betyder att sjunga i kör. Och 100 år av organiserat körliv firas nu i dagarna då Sveriges körförbund fyller just 100 år. Karin Eklund är förbundsdirektör och berättar hur det kommer sig att körförbundet bildades mellan två världskrig.
Jag tror att just den anledningen att det var mitt emellan två världskrig som det blev så aktuellt. Och det var på initiativ faktiskt från regeringen på den tiden, så det är lite skillnad från idag. Alltså det var ju det här att man behövde verkligen stärka civilsamhället och nationalkänslan och hela den delen. Så att Rickard Sandler, dåvarande statsminister, blev förbundets första ordförande. Det var många, många eminenta personer som var inblandade i bildandet av Sveriges körförbund då. Så ett stor balans i Stockholm med tiotusentals körsångare som kom och firade.
Och i år är det ju en viss kör som vi i Sveriges Radio är stolta över som firar 100 år också, radiokören. Vad var det i tiden just då som gjorde att kören var så viktig?
Just den tiden, den måste ha varit oerhört kreativ. För då skapades också radiokören, och det är ju en utveckling som vi har sett under alla de här 100 åren, att spetskörerna då, som radiokören får representera, växte fram med avancerad repertoar liksom, som kanske inte alla körer kunde sjunga, men att man då fick hela spektrat från spets till bredd.
Hur ser det trenderna ut inom körsång på dessa 100 åren?
Ja, men om du tänker dig då att det var några stora masskörer, alltså bygdekörer och sådana som samlades för att sjunga tillsammans många, så har ju utvecklingen varit fantastisk. Från början var ju kanske manskörssången väldigt dominerande. Men idag och utvecklingen tills idag har ju blivit att vi har en enorm palett av körgenrer. Vi har gospelkörer och kentkörer och kammarkörer. Och, ja, alla kan sjunga kör. Det är svårt att omfatta hela körlivet för att det är så pass rikt.
Så säger Karin Eklund som är förbundsdirektör för Sveriges körförbund som alltså fyller 100 år i år. Janine Jansen och Itmar Golan var det som spelade Lili Boulangers Nocturne från 1911. Vi fick ett meddelande här ifrån Maria Ingmarsson Berg som gärna vill önska Wagners Valkyrieritt. Och den tillägnas, som hon skriver, våra 8 fantastiska Power Women-studenter som idag tar examen från operaprogrammet vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Ja, om ni är 8 studenter, då är det ju precis vad ni skulle kunna ta och framföra. För om det är någonting som symboliserar power och systerskap så är det väl systrarna Valkyria. om man kan kalla dem så. Det vi ska höra nu, som jag hoppas ska inspirera er studenter, det är några andra svenskor som sjungit det här. Det är en inspelning från 1955. Precis innan Birgit Nilsson som Brynhilde kommer in så kommer de andra valkyrierna. Vi hör sångerskor som Åse Norbo Löberg, Kerstin Dellert, Elisabeth Söderström, Anna-Greta Söderholm, Ingeborg Källgren, Kerstin Meyer och Margareta Bergström och Margit Selmark. Det här är en klassiker. Sixten Ehrling dirigerar Kungliga Hovkapellet och grattis till examen.
Thank you.
det känns nästan syndigt att tona ner precis innan Birgit Nilsson kommer in. Men nu blev det så i alla fall. Här är alltså en klassisk inspelning, live-inspelning till och med, från operan Valkyrian. 1955 gjordes den med idel ädel sångar adel. Här bland annat Elisabeth Söderström och Kerstin Dellert. Sixten Ehrling dirigerade hovkapellet. Det var en hälsning till 8 nyblivna Power Women-studenter från operaprogrammet i Göteborg. Hoj och hå på dig du, Emma Johansson.
Hoj och hå, kul.
Har du sjungit någon Valkyria någon gång?
Alltså, ja, jag har ju också gått i Göteborg och ja. Just där så sjöng jag lite Valkyria-kör ihop med andra, men bra vet jag inte om det var, men kul var det.
Ja, men det är ju ändå en härlig utrop det där hållet att ha.
Alltså, det är ju stämningsfullt, ja, det får man säga.
Användbart, tänker jag.
Här kommer jag.
Ja, lite så. Ja, verkligen. Ja. Som en, så här, när man behöver ett extra skjuts i tillvaron så är det väl bra med det. Du, vi ska ju inte prata om det. Vi börjar ju gå mot slutet här i klassisk morgon och så ska du ta vid i klassisk förmiddag. Men det blir lite morgon hos dig också.
Ja, men det blir det. Vi ska lämna den här hj-stämningen och gå tillbaka till liksom gryningen och de ljumma sommarnätterna. Det kommer bli morgonsång och så ska Adolf Wiklund bjuda på en symfonisk dikt som heter Sommarnatt och soluppgång. Och det tycker jag man ska vänta och lyssna på om man känner att man behöver lite mer morgon i livet.
Ja, men det tycker jag absolut att man ska göra. Du, Emma Johansson, tar över alldeles strax då, helt enkelt.
Yes.
Fram till dess att klockan blir 10 så ska vi lyssna på Kärlek och vår. Det är Emil Waldteufels Amour et Printemps som spelas till klockan 10. Le Lunisien så är det som spelar och jag som heter Hans Christian Duran tänkte säga tack för mig. Niklas Albersson var producent idag. Nu önskar jag er alla en riktigt fin fortsättning på dagen.
Här är Ekot med nyheter. Polisen utvärderade aldrig sitt eget agerande kring 14-årige pojken Mohammeds försvinnande, trots att han hittades mördad i Nynäshamn efter att familjen vädjat om att polisen skulle spåra honom. Advokaten Anwar Osman är målsägande beträde för Mohammeds familj.
Det som irriterar mig, och när man tar del av det här, det är liksom att man inte kan rannsaka sig själva. När mamman slog larm om att hennes 14-årige son var försvunnen blev hon aldrig förhörd. Istället för att anlita en tolk raljerade polisen om att ringa henne på sin bästa somaliska. Polisen letade inte efter Mohammed och några dagar senare hittades han mördad.
Polisområdeschefen Håkan Boberg har tidigare sagt att han utgår från att polisen tagit lärdom av händelsen.
Chefer och medarbetare som varit involverade har alldeles säkert tagit uppföljning på detta ärende.
Men när P4 Jönköping efter intervjun med Boberg ringer upp de tre polisanställda som hanterade mammans samtal får vi en helt annan bild. Vi har bytt ut deras röster.
Vi har mig vetligen inte under tiden som jag tjänstgjort här gått igenom just det här.
Nej, det där har jag släppt sedan jättelänge tillbaka.
Jag har inte pratat med cheferna.
Vi frågar både Håkan Boberg och regionpolischefen Malena Grann varför det inte gjorts någon utvärdering. Båda vägrar svara på frågor och säger att de vill invänta den granskning som JO nu gör.
Och reporter här, det var Petra Levinsson och Marcus Engberg vid P4 Jönköping. Uppsala tingsrätt fick utrymmas under morgonen.